Det här är Ångestpodden avsnitt 380 med Ida Höckestrand och Sofie Hallberg.
Hej!
Hur är läget?
Bra, tack. Hur är det själv?
Det är bra. Vi har firat Valborg. Vi är inne i en så hektisk, jätterolig jobbperiod.
Ja, men vi är också inne i sköna maj.
Sköna maj.
Det är underbart tycker jag.
Ja, det är faktiskt underbart. We did it, yo.
Ja, alltså verkligen.
Ja, men också att man så rakt över disk är i våren.
Ja, men vi är ju snart i tidig sommar. Nej, jag ska inte stressa.
Nej.
Men det är härligt.
Ja, men det är jättehärligt. Min födelsedagsmånad.
Ja. Vecka kan jag sträcka mig till.
Men det
är
ju...
fan lugna ner dig. Ja, men jag har inte sagt... 30.
Jo, men jag har inte sagt att vi ska fira en hel månad. Jag säger bara att maj är min födelsedagsmånad.
Ja, ja. Men det var inte det du menade när
Absolut.
Du sa min månad.
Det gjorde jag med.
Nej, gjorde du inte.
Vet vad jag har funderat mycket på?
Nej.
Att jag verkligen anammar mytomani. Mm. Och det här låter ju skitkonstigt. Det gör jag ju inte i så relationer. Men vet du när jag älskar att någon är mytoman?
Nej.
När man ska underhålla mig. Alltså då är jag så här, ljug hur mycket du vill. Jag vill bara bli underhållen. Alltså det är det bästa jag vet. Alltså i att så här, men så här, man kan ju inte berätta en historia utan att krydda den.
Nej, men då krydda är man ju mytoman tycker inte jag är samma sak.
Nej.
Men krydd är ju liksom bara en... krydd är en lagom överdrift.
För att man ska vara dräglig att lyssna på.
Ja, för mycket att det ska saker, bli kul.
Ja, precis. För mycket saker som händer är ju så här, nu hände det här, det var 2+. Om jag kryddar det här lite, då är det här en 5+ historia.
Ja, precis.
Och då älskar jag att man gör det.
Mm. Alltså, jo, du vet, det kan jag hålla med om.
Alltså, men också att
en
man
bra
kan känna
storyteller
sig...
pratar ju, håller ju sig inte alltid helt till hur det var.
Nej.
Men man behöver ju heller inte, ja... Det finns någon hårfin gräns där skulle jag ändå säga.
Ja, men du vet när jag är så, någon gång när Filip och Fredrik var i något annat sammanhang och de bara sa nej, alltså vi kan ljuga rakt igenom ett helt poddavsnitt.
Ja.
Det fick ju mig att bara säga fortsätt med det. För jag blir så underhållen att det är helt...
Ja, men ibland kan jag känna efter att vi har, inte att jag ljuger i podden, men ibland när man liksom, när vi kanske ganska långt innan har bestämt att du och jag själva ska podda om ett ämne, då kan jag ju ändå lite så... hamna i de tankarna utan att jag annars skulle göra det.
Jaja.
Så mycket ångest där och då behöver det ju inte vara inför det ämnet som jag kanske får det att låta för att jag är i det då.
Ja.
Vissa saker tror jag också att jag inte ens själv har funderat på och kanske inte hunnit tänka klar tanken helt och hållet, så vissa ställningstaganden är ju inte mina ställningstaganden.
Nej. Och så måste det ju få vara när man också gör något som folk blir underhållna av på ett sätt. Och där är väl vi verkligen hårfin gräns om man blir upplyst eller underhållen av det här.
Precis. Förhoppningsvis både och.
På tal om det så pratade vi om ett avsnitt där vi nog inte kryddade så mycket utan var väldigt sanningsenliga förra veckan. Tack för alltså, all respons.
Ja, superfint att... Ja, men det är alltid superfint att höra att det är fler som går i exakt de tankarna själv, eller att man har varit där. Också lite så bekräftelse från personer som jag har barn och som har skrivit till oss att så man kan få ett helt fantastiskt liv även utan barn.
Exakt.
Det är liksom inget tvång. Jag känner lite så revolutionär.
Ja, du känner så, jag ska inte alls ha barn.
Ja,
detta nu, gör jag för alla oss.
Just nu är jag i det.
Ja, att jag sa det till dig innan då, men att jag så gud, jag blir så.
Ja.
Revolutionen är här.
Ja.
Vi kvinnor ska liksom... ska inget, ingenting. Vi ska inte göra ett skit, fattar ni?
Nej, inte som liksom är så som att saker och ting är skrivet i sten. Jag vägrar.
Ja.
Mm.
Vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Det är vi. Och som ni vet så har ju vi vår otroliga programpunkt DF-Word som fortfarande fylls på med era erfarenheter av kvinnorskapet och att känna att ni blir behandlade på ett annorlunda sätt för att ni är just kvinnor.
Ja, jag såg senast idag att vi hade fått i vår DM
såg
en F-word-historia.
Ramlade in under helgen.
Ja, och jag var så, gud, jag såg det nu i samband med att vi skulle podda liksom.
Ja.
Men Ellos har ju också sitt initiativ Made by Women av och för kvinnor, som vi ju liksom kan skriva under på till 1000%, för att det går så, ja, men hand i hand med Ångestpodden.
Ja, och jag vill bara fortsätta och be er skicka in era erfarenheter, för det här har verkligen, det har varit ögonöppnande för mig, det har varit stärkande och det har ju verkligen gett mig någonting i de stunderna där jag känner att jag blir liksom utsatt för att jag är kvinna. Då ser jag alla de här berättelserna framför mig.
Ja, men verkligen. Och jag har också funderat mycket på just kanske sett till de avsnitt vi har poddat den senaste tiden, att så här, alla liksom normer, alla regler, alltså det är som att vi kvinnor har en regelbok, ja, att förhålla oss till.
Och hela förra veckans avsnitt är ju death word.
Ja, och att så helt omedvetet så förhåller vi oss till det här. Alltså jag går inte runt i min vardag och är medveten om att jag förhåller, nej, mig till det. Men liksom allt ifrån sättet jag är till hur min kropp ser ut.
Mm.
Men då tyckte jag det var väldigt intressant med en berättelse som vi fick, jag tror det här var några veckor sedan, på The F Word. Vi fick det från en tjej som jobbar med så äventyrsrelaterade saker.
Mm.
Hon skrev så här: jag märker extra att jag är kvinna för att jag behöver skapa speciella ladies-turer och kurser i paddling, klättring etc. för att få ner trösklarna och få fler kvinnor att våga prova. Jag är såklart samtidigt väldigt glad för att alla de som kommer och vågar och sen fortsätter med äventyrsporter och friluftsliv. Det sorgliga är att i grunden ligger det en fördom hos oss att dessa sporter skulle vara farliga, ha prestationskrav och kräva en massa styrka. Sporterna är inte farliga på rätt nivå och med utbildade guider. Det är noll krav på prestation och det ska vara njutbart och kul. Nästan alla sporter, speciellt de i naturen, handlar om teknik och styrka är ofta ett hinder. Eftersom vi själva som kvinnor undermedvetet har blivit indoktrinerade att vi alltid måste prestera för att vara värdefulla och vi tror vi är underlägsna män i sport på grund av styrka, så undviker vi att prova. Jag har sett förändring i rätt riktning i Sverige de senaste åren, men det är långt kvar. Jag jobbar även i Nepal och där är det så många fler barriärer som gör sig påminda varje dag. Tusen tack för initiativet. Det betyder mycket att bara få fundera på det. Ska fundera på om vi också kan integrera detta i våra turer på något sätt.
Så fint. Alltså, och jag fattar ju hela grejen. Alltså, jag har också känt mig begränsad för att jag har tagit för givet att jag inte ska klara av någonting. Även om det har med äventyrliga spotter att göra eller andra saker. Just för att jag är kvinna och inte tillräckligt stark.
Men fatta att Eford kanske blir liksom någonting som är utom oss och podden och Ellos.
Ja, så coolt.
Det är gåshud. Tack, Ellos. Dagens gäst.
Yes.
Hon har varit så önskad. Johanna Ottosson.
Influencern som ju har varit väldigt öppen med sin psykiska ohälsa. Och framförallt, eller inte framförallt, men hon har ju pratat väldigt mycket om att vara på SIS-hem och KVB-hem, alltså behandlingshem.
Precis, och hennes YouTube-kanal har ju verkligen blivit en plats på internet som är transparent, som delar att må dåligt,
mm,
och som också gör det utan liksom filter.
Mm.
Och jag vet ju som jag sa att Johanna har varit önskad hit och vi var så glada när hon sa ja till att komma till podden och dela sin berättelse.
Mm. Och vi kommer framförallt prata om SIS-hem idag. Och SIS står ju alltså för Statens institutionsstyrelse och det är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Och är du på SIS, alltså så i dagligt tal kan man ibland kalla det så ungdomsfängelse. Du är ju inlåst på SIS. Du har liksom inte, du har ingen frihet att bara gå därifrån när du vill.
Precis, och problemet är ju att på SIS-hemmen idag så sitter det ju alltså dömda ungdomar tillsammans med ungdomar som mår extremt dåligt.
Exakt.
Och den här världen har ju verkligen Johanna fått se.
Mm.
Och sen då pratar vi en del om HVB-hem och HVB-hem är ju då hem för vård och boende. Alltså en form av behandlingshem som inte är låst, mm, utan där kan du bli placerad men du har också all rätt att säga så här: tack och hej, jag vill inte vara här.
Jag tycker inte vi behöver säga så mycket mer än så.
Nej, vi rullar intervjun med den viktiga Johanna Ottosson.
Varsågoda! Hej Johanna och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Det är väldigt kul att ha dig här. Du är så otroligt önskad gäst.
Jo, men det är kul att vara här.
Bra.
Du ska få berätta. Vem är du?
Gud, den där frågan är så svår.
Ja.
Det är det svåraste som finns. Men jag heter Johanna, jag bor i Stockholm. Jag har en katt. Oh. Jag är 18. Det är det. Det är jag.
Ja. Jag älskar det. Så kort informativ.
Ja.
Ja.
Behövs inte så mycket mer.
Jag är vegan.
Ja, just det. Nu. Från idag.
Ja, exakt. Ja. Så.
Och vad heter din katt?
Titi.
Mm. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Panik, typ. Eller mycket tankar inombord som bara dödar en. Mm. Typ. Ja.
Mm. Men du är ju en jättestor YouTuber, instagrammare, alltså influencer. Och ja, men som Sofie sa, det är så många som har önskat dig till Ångestpodden. Säkert eftersom att du har varit så öppen med hur du har mått, att du liksom har bott på SIS-hem, HVB-hem, och också med liksom ditt missbruk.
Mm.
Har det varit självklart för dig att vara så öppen som du är?
Nej. Alltså ja, det har väl dröjt ett tag. Jag har varit mest öppen när det har hänt. Eller när efter ett tag det har hänt. Jag har aldrig varit öppen direkt när det har hänt.
Nej.
För det känns för jobbigt. Men ett tag senare så har jag varit öppen. Och det känns som att jag vill hellre vara ärlig. Och vara en ärlig influencer, om man säger så. Mm. Och visa liksom livet och inte försöka spela att jag har ett fantastiskt liv. För det har jag inte.
Mm. Men när du liksom startade din, eller när du blev influencer, var du redan då öppen med din, alltså, den psykiska ohälsa som du hade haft då?
Nej, jag snackar mycket om mitt självskadebeteende, och det tog ett tag innan jag vågade liksom snacka om det.
Mm.
Och visa mina armar och sånt. Och jag var jätteobekväm i början, men sen så blev det mycket lättare.
Mm. Men du är född 2003.
Yes.
10 år efter mig och Ida. Och du är uppvuxen i Jönköping.
Ja.
Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Jag har typ inga minnen alls. Alltså jag var en helt annan person. Jag bytte namn när jag flyttade till Stockholm. Från Fideli till Johanna. För att jag också ville typ bli en annan person. För att jag tyckte inte om den personen jag var. Så att jag helt ärligt inte så mycket minnen. Det känns som en helt annan person.
Ja.
Verkligen.
Mm. När flyttade du till Stockholm?
2015.
Mm. Och då var du alltså 12 år.
Ja, jag tror det är 11 eller 12.
Mm.
Ja, för när du går i sexan, eller liksom när du börjar i sexan, så börjar du också må dåligt.
Mm.
Vad hände då i ditt liv? Liksom?
Det var väl skolan som blev det största. Att det blev en sån... Dels att det var, liksom, det var mycket mer frihet i skolan kanske. Att ungdomarna, det var inte lika mycket kontroll som läraren hade innan jag gick i skolan.
Mm.
Och det blev bara mycket, och ungdomarna var kanske inte så snälla. Och jag ville sen inte gå dit.
Mm. Ja, för vi hörde dig i Sebastian Saxets podd att du var mobbad under den här tiden. Mm. På vilket sätt, liksom, alltså, hur tedde sig den mobbningen?
Alltså det var väl, det känns som att folk var iskalla. Folk visste inte att man var en människa typ.
Mm.
Och de visste väl inte att man tog åt sig av de små sakerna de gjorde. Och man var bara allmänt utstött. Och speciellt på sociala medier. Ja. Ask FM, jag vet inte där. När man kunde ställa anonyma frågor. Det var fruktansvärt.
Mm.
Men det var så sjukt. Alltså jag kan minnas, alltså, Ask, när det typ var jättestort. Just den anonymiteten. Att folk liksom utnyttjade det så mycket till hat.
Mm. Mm.
Men hur, liksom, hur började du må dåligt?
Det var också lite, jag har lite svårt att komma ihåg, men det har varit någonting med mig, att det har bara den ångest, det går inte att förklara en ångest.
Mm.
Det, också, hade jag vetat exakt vad det var som gjorde att jag mådde så dåligt, så hade jag lätt kunnat bara försöka fixa det mera. Mm. Men det är så svårt när man inte vet vad fan det är.
Mm.
Det är bara allt, plötsligt så känns allt jättejobbigt. Men sen känns allt jättebra, men sen så plötsligt är det bara hela kroppen, man mår bara dåligt.
Mm.
Och det var väl mest skolan, och att betygen sket sig och att allt bara sket sig.
Mm. Det blir liksom en ond spiral som är, när man är i det, är det ju jättesvårt att stoppa det.
Mm.
Det är ganska, alltså det är lättare att se vad som har gått fel eller vad man har mått dåligt över när man är ur det.
Mm, exakt.
Men du nämnde att du har haft ett självskadebeteende.
Mm.
Var det här du började självskada, eller när liksom...
Mm, det var ju Stockholm.
Ja.
Ja. Jag kommer inte ihåg så jättemycket när det började. Men, och jag vet faktiskt, jag har ingen aning om vad det var som fick mig att komma in på de tankarna.
Nej.
Mm. För det är många som frågar, men hur kom du på det?
Mm.
Det har jag faktiskt ingen aning om. För det var inte så att jag hade sett liksom några filmer eller något sånt. Men jag antar att det var min stora syster som hade lite samma beteende.
Ja, okej.
Okay.
Mm.
Men hur blev liksom självskadebeteendet? Hur kändes det när du liksom skadade dig?
Det var som en jättebra beskrivning jag faktiskt kom på själv, att man är under vattenytan typ, man får ingen luft. Man måste bara få luft för att man överlever inte. Så var det typ att skära sig, att jag mår så dåligt och jag måste bara skära mig för att jag måste få luft. Få ventilera lite. Så det var väl lite så. Det var som en jättetrygghet. Men samtidigt man visste att man gjorde någonting dåligt, vilket typ nästan var som att det blev skönare, för man visste att det var någonting som var farligt.
Ja.
Gud, så bra beskrivningar. Alltså, då förstår man ju liksom, alltså känslan av det.
Men var det någon som märkte att du självskadade? Alltså, fick du någon hjälp för det?
Det var rektorn i min skola som märkte. Och hon ringde hem till mamma och då bara förnekade jag det.
Okay.
Jag tyckte det var jättejobbigt. Så att jag förnekade och sen så, ja, men sen så kom det väl fram ännu mer och mer.
Ja, men det är så konstigt att man förnekade. Det är ju så otroligt mycket skam.
Exakt, exakt.
Ja.
Kände du mycket att du skämdes liksom?
Ja, verkligen. Och speciellt att prata om det, så okej, jag mår dåligt. Jag gör det här mot mig själv. Men det var typ, alltså pinsamt. Alltså det var så här, jag vet inte.
Men visste din mamma där och då att du mådde dåligt?
Ja, men jag tror inte hon fattade riktigt hur illa det var.
Nej.
För att jag hade så svårt att berätta.
Mm.
Och så tror jag också det är för många, alltså föräldrar, att de kanske så, men man vet att ens barn mår dåligt, men man kan kanske inte förstå alltid i vilken utsträckning.
Nej.
Men du slutade väl gå till skolan, eller liksom att, alltså avbröt skoldagarna, liksom. Hur såg den här tiden i ditt liv ut? Var du mycket i skolan eller mest hemma?
Alltså jag försökte typ gång på gång gå till skolan. Men sen så var det bara så här ångest att sitta i klassrummet med folk. Folk som pekade, folk som var bara jobbiga. Så sprang jag ut. Sen så bara, jag vill aldrig komma tillbaka. Sen så gjorde jag ett nytt försök nästa dag. Mm. Bara, nej, det kommer inte. Och sen så blev det bara att jag sov hela dagarna och skit i allt.
Men ändå att du försökte, det tycker jag ändå är så... Nej, men det är ju så fint att man ändå bara, okej, nu går jag idag också.
Ja, men jag tänker mer på alla barn och unga som alltså, typ tvingar sig själva att gå till skolan fast de vet att det kommer vara en dag med liksom, utfrysning eller mobbning. Mm. Alltså det är, den styrkan är... Jag vet inte ens hur jag ska beskriva det.
Faktiskt, jag får gåshud, det är faktiskt sjukt.
Ja, det är så jävla vidrigt, men ja... Men var det här någonstans som alkoholen kom in i ditt liv?
Ja, den kom in när jag flyttade från Liljeholmen till Ekerö och skulle byta skola. Och då så gick jag och väntade i typ ett halvår på resursskola, tror jag.
Okej.
Och då så var jag bara hemma. Och då så började jag dricka, helt enkelt. Och så drack jag en gång. Jag bara, shit, alla mina problem försvann. Typ. Jag bara mådde så bra. Och efter det, jag glömmer aldrig den känslan den här gången. Jag bara låg där i soffan, jag bara, shit. Och efter det så bara, varför inte dricka det också? Varför inte nästa dag också? Men jag mår bra av det, så varför inte?
Kände du så väl, alltså direkt liksom?
Ja, jag kommer verkligen ihåg, jag verkligen bara, shit. Alla mina problem, det gör ingenting. Jag slutade bry mig om allting, jag bara, okej.
Så då var det så att du ändå skulle byta skola, var det på grund av mobbningen då eller liksom?
Ja, dels för att jag flyttade och att jag skulle gå om sjuan då, för att jag hade inte gått sjuan.
Nej.
Så jag skulle gå om den i en ny skola.
Ja.
Men det gick inte så bra i nya skolan heller.
Nej.
För då hade jag blivit lite offentlig. Så att då kommer ju folk och bara, Johanna, får man ta en bild eller? Och då så sprang jag hem och sen kom jag aldrig tillbaka.
Men hur liksom, blev alkoholen liksom som en trygghet typ?
Ja, verkligen. Det var, hände någonting. Jag kan aldrig vända mig till alkoholen för att den sviker mig aldrig. Men ja.
Men när du är 14 år så hamnade du på SIS för första gången. Vad är det som har hänt då i ditt liv?
Alkoholen, helt enkelt, att den hade gått för långt. Jag vet att jag kom in på Maria Ungdom med typ 2,5 promille eller någonting. Då märkte de att jag kunde stå upp och sånt där. De var okej, du har druckit under väldigt lång tid. Och då så hamnade jag där. Dels också, jag mår inte så bra, så att de var ju tvungna.
Men då märkte de att du hade så hög tolerans mot alkoholen så att du måste ha druckit under väldigt lång
tid. Så jag kunde inte förneka det.
Nej.
Okej. Men hur kändes det då, alltså, när du inte kunde förneka det längre? Blev du liksom stressad av det eller kändes det så okej, skönt? Alltså.
Nej,
alltså
jag hade ju panik. Jag vet att det var någon socialsekreterare som sa till mig bara, helt allvarligt, alltså, antingen jag annars stannar där frivilligt eller så låser vi in dig. Jag bara... Okej, jag stannade här frivilligt. Sen så blev det inte riktigt så. Men, ja.
Men vad gjorde de då när du kom till Maria Ungdom? Och liksom...
Ja du, jag var ju lite packad. Så jag kom inte ihåg så mycket.
Nej,
men jag vet att jag hade packat ner mig en vodkaflaska. och rakblad, för att jag trodde inte att de kollade igenom min väska, men det gjorde de såklart. Men så åkte jag in där och så fick jag i panik för att jag inte fick ha min mobil. Men ja, jag visste inte så mycket då.
Nej.
Men hade du haft alltså mycket kontakt med vården innan detta?
Jag hade haft kontakt med BUP och lite socialen.
Ja.
Men det är alltid som det alltid är. Bara, okej, vi bokar in ett nytt möte. Nytt möte. Mm. Det händer ju aldrig någonting.
Nej, det är bara möten.
Alltså. Exakt, för liksom när det går för långt, då händer det saker. Då vill man inte ens ha hjälp längre. Men då måste man tydligen ha hjälp.
Ja.
Så, ja.
Mm.
Ja, för du hade ju fått ett LVU här. Visst var det så?
Mm.
Men alltså, visste du om det själv? Eller liksom, hur ställde du dig till det? Visste du det?
Jag hade ingen aning om vad LVU var.
Nej.
Utan när jag fick inte vara kvar på Maria ungdom. Jag blev skickad till BUP-akuten för att jag själv skadade.
Mm.
Och där så kom det sen då att men nu kommer två poliser ska hämta dig liksom, till ett behandlingshem. Jag trodde att det skulle vara så här, okej, något behandlingshem i 2 veckor i Stockholm typ. Men så sa de ingenting i bilen. Och så 5 timmar senare så var jag framme liksom, vid SIS ungdomshem.
Nere i Skåne då, va?
Nej, det var faktiskt Vänersborg.
Okej, okay,
ja. Första.
Mm. Så du åkte egentligen dit och hade ingen aning om att du inte skulle få komma hem dagen? Alltså.
Nej, alltså jag hade ingen aning. Jag ringde till mamma sen dagen efter. Jag bara, mamma, du måste komma och hämta mig. Hon bara, men jag får inte. Det är inte jag som har liksom vårdnaden med dig längre.
Nej, för att visst var det så att din mamma i denna vevan förlorar vårdnaden
exakt,
om dig?
Exakt, eller hur?
Ja.
Så att socialen hade
precis
vården om mig istället för mamma.
Men hade hon någon aning om det då? Eller fick hon också bara ett samtal och så, nu har du inte vårdnaden längre över ditt barn?
Jag tror att hon trodde att jag bara också skulle bara iväg på något behandlingshem och sen skulle få komma hem. Inte att det skulle bli så, att vi skulle bli så missförstådda, att socialen fick helt fel uppfattning om vem vi var.
Ja. Mm.
Så att hon blev också panik sen när hon insåg att hon inte fick hem sitt barn.
Ja, självklart. Alltså, har man inte blivit, det är nog liksom jobbigt oavsett, men har man inte blivit förberedd på det så blir det ju ännu värre. Alltså.
Men hur liksom, alltså hur var din, vad var din första bild av att komma till ett SIS-hem?
Jag hade ju, alltså jag hade ingen aning om vad det var.
Nej.
Jag kommer ihåg att de sa, vi måste ha din mobil. Och bara där fick jag panik, vänta, ska någon bestämma över mig, var min mobil ska hamna? Och sen att jag var tvungen att byta om och liksom visiteras framför dem.
Mm.
Jag fick panik, men de var ju tvungna att alltså, visitera mig.
Mm.
Och sen så kom, jag var i chocktillstånd, så att jag har inte så mycket minnen, men jag vet bara att jag la mig i min säng och sen så sov jag. Och, ja.
Men SIS är ju liksom som du själv har beskrivit ett som typ ett sista alternativ. Alltså det är ju inte lätt att hamna på SIS. Det krävs ju liksom mycket vårdkontakt och att det har hänt många saker som gör att man till slut får det här LVU:et och så. Men hade du och din mamma försökt få hjälp på andra sätt?
Ja, alltså vi hade väl försökt med skolan, med BUP, psykologer och sånt där.
Mm.
Men sen så var det väl också att det var sånt akut situation när jag inte ville leva, och då var det också att de visste inte riktigt vart de skulle sätta mig, då hamnade man på SIS.
Ja.
Eller inte alltid, det krävs ju ändå mycket. Men den blev väl akut. Jag har bara haft en otur typ att hamna på SIS.
Mm. Ja, men och sen samtidigt är det ju så sjukt att liksom, om man ändå söker hjälp och försöker få hjälp och man bara går på de här mötena som inte leder, alltså hur ska ett helt vanligt möte hjälpa någon som mår dåligt? Exakt. Det är liksom psykologtid man behöver och terapi och behandling på något sätt.
Exakt.
Det är det som är så, det är så skevt.
Ja, och också så, alltså, för visst är det så att på SIS sitter ju även liksom brottsdömda.
Exakt. Mm. Typ så här, jag hade bara drogmissbruk. Nej, alkoholmissbruk, inte drogmissbruk. Mm. Men när jag kom ut från SIS och allt, då visste jag allting om droger. Jag började röka och allt sånt. Tack vare SIS.
Mm.
Ja.
För att jag satt med dem som också hade, alltså hade den problematiken.
Mm.
Precis, för det hörde vi, eller vi, att, jag tror du sa det i någon video just det, att så här, ja, men att det liksom blev att du visste hur mycket som helst om droger när du hade suttit på SIS och på liksom typ HVB-hem och sådär. Men hur började liksom din användning med droger? När kom du i kontakt med det?
Det var ju när jag hade kommit ut från mitt första SIS och behandlingshem. Nej, mitt andra SIS var ju behandlingshem. Som jag började må dåligt igen, och jag visste att jag kunde inte dricka alkohol för att mamma var ju noga med alkoholmätare och sånt där. Så jag tänkte, men droger. Och så googlade jag på droger också. Så jag bara, okej, hitta någonting som jag kände skulle passa mig. Och så testade jag bara själv på mitt rum. Och jag bara, det här är fantastiskt. Och sen så fastnade jag med det.
Mm.
Vad var det för droger du testade då?
Jag tror det var kokain. Och sen så var det för dyrt då, så att jag körde på amfetamin. Ja.
Och var det också, alltså, så första gången du testade var du själv i ditt rum liksom?
Ja, det är det folk tror. Det är också det Sosa har trott, att jag är en sån tjej som hänger ute med folk och tar droger.
Mm.
Men jag har alltid varit den som sitter själv på mitt rum, ta droger för att kunna liksom hantera vardagen.
Alltså det är så sjukt. Men då skulle man kunna säga egentligen att det är liksom cishemmen som har introducerat dig för drogerna då. Verkligen. Men det är tiderna mellan att du har bott på cishem, för du har ju bott på 3 olika cishem.
Mm.
Det är liksom den tiden däremellan som har liksom fått dig att, ja, men som har liksom lett till att du har hamnat i ett drogmissbruk.
Ja, men exakt. Det, CIS har visat mig då att det finns andra alternativ här. Ja. De här tjejerna är beroende av droger, så det verkar vara fantastiskt. Och då är klart jag också testar det.
Ja.
Alltså, ja.
Men hur kan de samtalen se ut? Alltså, är det liksom att man pratar mycket om droger? Och så, alltså, är personalen medveten om det? Är så, ah, jag skitsamma? Eller ja. Liksom?
Ja, men det snackas som typ om man sitter och spelar kort. Och, jag skulle ha haft lite tram nu. Liksom.
Ja.
Alltså, eller så, ja, tram, jag vet något. När jag var 14, mitt första sist, jag satt med några tjejer. De snackade om typ, ja, men några droger. Bara, det är så fantastiskt. Alltså, du ska aldrig testa. Det är så här fantastiskt. Alltså, wow. Ja. Men det är klart jag vill testa då.
Ja, ja,
man mår så bra av det.
Precis.
Och sen personalen är väldigt okunnig. De är bara, det är så här, vem som helst kan jobba på CIS.
Mm.
Man behöver ingen utbildning, så att de, det är, förlåt, men det är idioter som jobbar där.
Mm.
De är inte så bra ibland.
Mm. Nej. Nej, men för det såg man ju, jag vet att Uppdrag granskning gjorde en typ granskning av det, att så här, de kunde ju visa det att de, alltså, typ hälften av de som jobbar på CIS men har absolut ingen behörighet eller utbildning för det.
Mm.
Och det är ju jätte, alltså, både farligt och enormt liksom, ja, men ett svek mot alla som behöver hjälp, att så, jag har vem som helst som inte ens har en utbildning kan valsa in här och ta, ska ta hand om jättesjuka personer.
Mm.
Nej, det, alltså, det är sanslöst.
Ja. Mm. Men hur skulle du då beskriva livet på CIS?
Man är inlåst och ingen lyssnar på en, ingen tror på en. För att man är ett problembarn som sitter placerad, så att alla tror på personalen och lyssnar på allt alla andra säger.
Mm.
Man är inlåst, man blir galen. Man vet inte vart man ska ta vägen, men man kan inte ta vägen någonstans för att man är inlåst. Det är en panikkänsla, verkligen.
Mm. Men hur inlåst har du varit? Alltså, när man säger inlåst, är det liksom inlåst på en avdelning, inlåst i ett rum? Alltså, hur ser inlåsningen ut? Liksom?
Ja, det är olika. Det finns isolering och sånt på CIS.
Just det.
Men om man är inlåst på en avdelning. Och sen så var jag på mitt sista CIS, var jag på VIE, vård i enskildhet, så då var jag inlåst på, alltså, mitt eget rum.
Ja.
Ja. I 3 månader. Där var det faktiskt väldigt ensamt.
Mm.
Nej, ja, det
man var bortglömd typ. Ja. Så här, personalen skulle ändå kolla till mig en gång i kvarten, men det kunde gå flera timmar och de glömde bort mig. Vad satt man där? Bara, fan, jag vill ju röka, men det kommer ingen, men nu sitter jag väl här.
Alltså, det är så här, det känns inte riktigt som en miljö som man mår psykiskt bra i.
Nej, det är just
hur
det.
Ska man bli frisk, ja, i en sån miljö?
Man så hamnar ju där för man mår dåligt, men så, ja, mår man ju 10 000 gånger sämre.
Ja,
ja.
Självklart. Alltså, de förutsättningarna är, det finns väl ingenting i det som är positivt för, exakt, en psyke. Alltså,
nej,
verkligen.
Är det helt...
Men har man typ så aktiviteter, alltså att ni hade, fick så, ah, men ni går i skolan eller så här, nu ska vi.
Ja, det finns en skola.
Mm.
Men det är ju, skolan är också inlåst, eller så är den på avdelningen.
Aha, mm.
Men jag gick aldrig i skolan där, för att skolan hade aldrig varit min grej. Jag fick ju panik där också.
Mm.
Men sen så är det ju så här, om det, typ så här, har du inte gått skolan här, då får du inte kolla på DVD-filmer.
Jaha.
Så man har typ tvungen att gå i skolan för att få liksom, ja, men, spela kort eller kolla på film.
Då fick man belöning liksom.
Exakt.
Mm. Men satt du med bara tjejer eller var det blandat?
Och bara tjejer.
Ja.
Mm.
Och hur många är man då på typ en avdelning?
På ena var det nog 10 och ena var det typ 7. Mm. Och ena var det nog, ja, men, typ mellan 5 och 10.
Ja.
Men blir man, och det, visst, det är såklart väldigt olika, men kände du ändå en gemenskap? Alltså att man blev kompisar med de som satt samtidigt?
Ja, kanske. Sista sistet så var jag ju isolerad, så att då, alltså, då träffade jag inte någon. Men man kan ju ändå, ungdomarna var ju den enda som kanske kunde förstå en lite.
Mm.
Med samma panik. Men sen så hade jag var ändå inte riktigt som de andra ungdomarna. Jag var lite mera för mig själv.
Mm.
Och inte den som hade varit ute och festat och knarkat. Nej. Så att jag kände mig lite utanför kanske.
Mm.
Men ja.
Men när man läser och ser saker om sig, som Ida nämnde, så här, Uppdrag granskning har gjort grejer om det och så, då pratar man ju ofta mycket om den här outbildade personalen och att man, att många har erfarenhet av att det är otroligt mycket maktmissbruk.
Exakt, jag satt precis och tänkte på det ordet nu.
Ja.
Maktmissbruk, verkligen.
Ja.
För att det är som man är inlåst där, och det är som jag sa, ingen lyssnar på ett problembarn. Alltså, skulle en personal släpa in mig på rummet och hålla fast mig och bla.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Bla. Så kan den bara säga, nej men alltså, hon var jättefrivilligt och jag pratade med henne hela natten, det var jättetrevligt. Och det är så här, vem ska tro på mig? De tror på personalen såklart. Och de, bara för att man har LVU och de har liksom rätt att, ja, men, ta tag när det händer allvarliga situationer, så tar de det väldigt mycket mer än de behöver. Liksom.
Mm.
Bara någon höjer rösten så är det liksom, ner på golvet, larm.
Mm.
Så de utnyttjar det väldigt mycket.
Men när man väl får ett LVU, är det så då att man liksom, ja, men nu har du LVU i ett år och sen hävs det typ, eller hur, liksom, hur funkar det?
Det är i 6 månader här för mig.
Ja.
6 månader, sen så är det omprövning.
Okej.
Okay. Mm. Men det är ju liksom typ aldrig LVU alltså upphör. Jag vet, jag satt i rätt, eller så här, dom, vad heter det?
Ja,
förhandling.
Ja, ja. I domstolsförhandling.
Och det blev ju inte, liksom inte igenom. Alltså det fortsatte ju. För att också så här, de i rätten eller vad det nu heter tänker ju säkert att nej, det här är ett problem, barn knarkar.
Mm.
Och de fattar inte liksom hela situationen.
Nej.
Men jag tänker också, alltså just det här maktmissbruket känns ju också som, alltså det måste ju komma in någon som inte jobbar där som kan öva. Alltså jag vet liksom inte, men jag får panik av, ja, att det sitter liksom barn och unga. Alltså jag menar, du var ju så ung som 14 första gången.
Mm.
Nej men det är ett barn.
Mm.
Det är, ja, så sjukt.
Men visst är det så att man får en advokat?
Ja,
ja.
Mm. Det får man.
Ja.
Faktiskt, det har varit en jättestor trygghet.
Ja, det förstår jag.
Verkligen på min sida, förstå min situation.
Ja.
Mm.
Men hur gick det då till när du blev av med ditt LVU?
Första gången, kan man säga, tänka. Första gången så gjorde de en utredning. Mamma krävde en utredning av hemmet för att hon hade ju fått så här, alltså dåliga förhållanden i hemmet.
Ja.
Så att hon gjorde en utredning att de skulle komma och granska det.
Mm.
Jag tror det var då de fick att det var, jag hade ett bra hem.
Ja.
Och då så tror jag att jag fick komma hem med liksom stöd i hemmet istället.
Mm.
Och andra gången så, jag kommer inte ihåg, men det släpptes. Men sen så blev det kvar för att jag, ja, jag vet inte. Men det är SOS som har sagt upp båda gångerna.
Mm. Okay.
Ja, för att jag har fått stöd i hemmet istället. För att det är ändå det som jag mått bäst av.
Mm.
Än att vara placerad.
Mm.
Men har du fått någon typ behandling på liksom SIS? Alltså någon sån terapi eller liksom?
Verkligen inte. Alltså, det alltså verkligen
förlåt
inte.
Att jag skrattar.
Men... Ja, men det är så här, det är komiskt. För att man får inte det. Man hamnar där. Man behöver hjälp. Man bara blir inlåst. Alltså liksom förvarad där inne.
Det är ju verkligen så. Alltså ibland kan man tänka så här, åh, men om man ser typ Uppdrag granskning eller är inte så att jag tror att de ljuger, men man tänker så här, den generella verkligheten kan inte se ut så här. Men så hör man bara fler och fler, ja, vittnesmål och liksom typ, ja, men såna röster som du, och det är så här, vad fan? Alltså det är helt sjukt.
Alltså det är förvaring, ja,
men alltså det är sjukaste världen jag har sett. Alltså jag har verkligen fått en sån syn av samhället som, ja, är så hemskt, så
att, ja.
Den hjälpen jag har fått är att jag vet hur hemskt det är. Mm. Och jag vill inte använda det.
Ja,
det är
precis
det som håller mig ifrån drogerna.
Ja, men att... gud, men, och det är också, så ska det inte, alltså,
nej, det är ju bra att du inte...
Jo, men börja i fel, liksom. Men, alltså, för jag vet att du berättade, jag tror det var i Sebbe Stacks podd också, just att så här, ja, men, för jag tror han frågade det så här, men vad är det värsta du har varit med om på SIS? Alltså vad skulle du säga är din erfarenhet, är det någonting som har stannat kvar?
Alltså det är väl bara när personal har, lite som jag sa innan, om en personal gör saker med våld och sen säger då till nästa dag på överlämningen och skriver i pappret, nej men jag har pratat med Johanna hela natten, och så hon lägger och plågar mig hela natten, det är så här, det spelar ingen roll vad jag säger för att ingen tror på det jag säger ändå.
Nej.
Det är väl den paniken då, att ingen, alltså ingen tror på mig.
Men har man liksom, eller har du vetat då när du har blivit placerad på ett hem, får man liksom så ett slutdatum på när man inte, när man får åka därifrån typ?
Nej, alltså verkligen inte. Det är också det, man kommer dit. Jag tror jag kanske skulle vara där i 2-3 veckor.
Ja.
Liksom så här, 2-3 månader senare. Man vet aldrig ifall det liksom blir 2 månader eller om det blir 2 år. Man vet ju inte, man bara går där och väntar om man ska flytta nästa dag eller inte.
Och har samtidigt ingen som helst behandling eller någon plan för hur man ska börja må bra. Alltså,
exakt.
Nej, det är helt, varför har vi den instansen? Jag, alltså, jag fattar inte.
Det som är så sjukt att ingen vet ju typ om CIS-hem.
Nej, precis.
För det är så stängt och det är så hemlighetsmakeri.
Ja.
Och det, alltså, för vi har velat komma in och göra någonting. Alltså typ filma eller liksom, alltså det är helt omöjligt.
Ja,
det är bara så nej. Alltså, vi, alltså, bara, men man, vi vill göra dokumentärt, alltså. Ja,
och så är det klart man har förstått att det finns liksom ungdomsfängelse, men att det sitter också unga människor på de här SIS-hemmen som aldrig har gjort någonting, alltså på det sättet.
Nej,
som
men
har,
inte gjort något typ brottsligt, men som är, liksom, har ett missbruk eller liksom någon form av psykisk sjukdom eller ohälsa, alltså.
Ja, men någon ohälsa som man faktiskt kan ta sig ur om man får rätt behandling. Det är ju det som,
alltså det,
jag sitter här och så.
Att man bara placerad där. Jag vet, min sos, jag var 14, blev placerad. Några dagar senare så åkte hon på semester. Jag ville ringa min sos, men jag ska åka härifrån. Bara, nej, hon är på semester i 2 veckor. Jag bara, men vad fan. Hon blir helt bortglömd. Jag bara tänker på alla ungdomar som sitter och placerar det här. Ingen tänker på dem för att de är helt bortglömda.
Ja.
Och ingen lyssnar på dem.
Nej, och det, jag förstår ju också den, alltså det måste ju bli en typ klaustrofobisk känsla av att känna så här, oavsett vad jag säger att jag har varit med dem så kommer ju ingen tro på mig.
Exakt.
Alltså det är som att allt förtroende för alla som sitter där är helt borta för att man har blivit placerad. Alltså det är så jävla vidrigt.
Men kände du, alltså när du skulle lämna SIS, eller de gångerna liksom när du ändå ska lämna, har det liksom, hur har det känts? Har det varit läskigt att komma ut i, alltså, det verkliga livet typ?
Ja, ja. Alltså det har ju varit sån helt, alltså man blir ju institutionsskadad. Det var som så här, ja, men kan du öppna dörren? Men det är som, okej, dörren är öppen här hemma. Och det är så här, kan du ta fram besticken? Just det, besticken ligger i lådan.
Ja.
Och jag vet inte, jag skulle köpa liksom, alltså man blir så ovan att gå ut. Och jag vet att jag satt på SIS och jag fick inte äta med riktiga bestick för att jag hade självskadebeteende. Och så skulle jag flytta om en vecka. Jag bara, eller någon personal sa, kan inte hon få äta med riktiga bestick för att hon måste vänja sig när hon kommer ut. Och personalen bara, men det är inte våra problem sen liksom, när hon kommer ut. Vad hon gör, det får ju SOS sköta. De bryr sig verkligen inte.
Alltså, så man får liksom ingen, ja, men man får liksom ingen förberedelse på så att leva i samhället igen.
Nej, alltså personalen där skiter i. Det är liksom, vad fan, jag är inte deras problem när jag åker därifrån.
Ah.
De ska bara göra sitt jobb när jag är där. Vilket men de inte gör så jävla bra.
Nej, men och det blir ju med. Så det vet jag att vi har pratat med andra som har bott liksom på HVB-hem. Det var en som jag pratade med en gång som hade bott liksom större delen av sitt liv på olika HVB-hem. Och hon sa ju det att så här, men jag tror ju inte längre att jag skulle fungera i det vanliga samhället, för jag, nu är det här min nya verklighet.
Verkligen.
Ja.
Alltså det är så här, min panikkänsla när, alltså om någonting händer, jag bara okej, okay, alltså minsta lilla sak, jag säger okej, okay, jag är tillbaka på SIS. Det är alltid det. Alltså det är min mardröm. Mm. När någonting händer så är alltid första tanken jag tänker, jag kommer hamna på SIS igen.
Ja.
Det är som att jag känner ibland, okej, jag hör hemma precis, jag klarar tydligen inte av att vara ute i riktiga världen.
Nej.
Men alltså om du liksom, alltså tänker, och det här förstår jag är en svår fråga. Är det någonting du har lärt dig av att sitta liksom på SIS?
Det jag har lärt mig är ju literally att jag vet hur det blir. Mm. Att det, alltså det slutar ju där. Så att det är dags att ta tag i mitt liv liksom, för att jag kan inte börja knarka för att jag kommer hamna där.
Mm.
Och det är väl det enda jag lärt. Jag har lärt mig att uppskatta små saker.
Mm.
Jag vet när jag satt på SIS så kunde jag säga att ta en kaffe var det bästa jag visste liksom. Mm. Så det har jag lärt mig, att när man bor ute och har som tillgång till allting så man glömmer bort att uppskatta saker.
Mm.
Ja, men gud, ja, jag verkligen, kan verkligen förstå.
Det är som nu egentligen om jag tänker efter. Hade jag suttit på SIS nu hade jag tycker det var helt fantastiskt att sitta här och ha en kaffe i handen.
Mm.
Jag liksom såhär, oh my god, jag har en mikrofon framför mig. Shit! Det var så spännande, men nu är det en självklarhet.
Mm.
Men man lär sig uppskatta små saker.
Mm.
Och det är ju faktiskt jättefint.
Mm.
Men alltså gud, jag blir helt, alltså att de här liksom.
Nej, jag bara får panik över att veta att det sitter så många unga där just nu. Alltså.
Men du har suttit
tre gånger. Hur lång tid har du suttit sammanlagt på sist?
9-10 månader tror jag. Och sen var det ett halvår på behandlingshem.
Men hur länge sedan är det nu som du satt där? Eller vad säger man liksom?
Det är väl snart 2 år sedan kanske. Jag har så svårt att hålla koll på året, men 2020 kom jag ut tror jag. Så att det är snart 2 år.
Men har du gått i någon, eller ja, du var alltså på ett behandlingshem också. Och där var det lite mer terapi och så, eller liksom?
Det var bestraffning.
Okej.
Var det ett HVB-hem?
Ja. Fruktansvärt. Då var nästan sist bättre. För att där på behandlingshemmet ute så var liksom ingen hade koll på det. Ingen har koll på sist heller, men
nej, inte
hon. Fan, det är ändå så här, alltså staten som behandlingshemmet var extrem bestraffning.
Okej.
Var det mycket droger och så på behandlingshemmet?
En del, ja.
För det har man ju hört väldigt mycket om, just att HVB-hemmen har haft sån, alltså att det är jättemycket droger där och att så här, det är ingen som kan bli drogfri i den miljön. Hur ska det gå till? Liksom?
Ja.
Men har du gått i någon terapi, alltså privat typ, eller själv?
Jag har gått till en terapeut själv, alltså privat, som jag betalar för. För att vården vill jag inte gå till, för att finns ingenting. Dels att de i vården bryr sig inte. De bara gör sitt jobb för att prata om okej, hur mår du? Skriver på ett papper och hänger med det. Men privat så är det faktiskt folk som brinner för det och vill hjälpa på riktigt.
Kände du att vården typ tappade mer hopp om dig, nu säger jag det med citationstecken, alltså, som ni fattar, när du även hade ditt drogmissbruk?
Ja, alltså jag tror att jag var ju, ja, jag vet inte. Det kändes för lite hopplöst för dem också. Samtidigt som frågar mig, vad behöver du för hjälp? Liksom. Ja, men jag vet inte.
Nej, det är inte du som ska göra
alltså. Så det var svårt.
Ja.
Men upplever du att man förstår att så ett missbruk är en sjukdom? Eller känns det som att, alltså både vård, men jag tänker rent generellt också, att många tänker så, men skyll dig själv, du väljer att ta drog. Alltså.
Den där kommentaren jag fått typ jätteofta, men vadå, du valde ju själv att hamna på SIS. Jag har inte valt att må dåligt och ta droger. Jag har tagit droger för att typ överleva. Så att det är väl det. Och man blir så fördömd att okej, jag är en sån person som knarkar och festar för att jag tycker det är kul. Och det har ju varit liksom för att hantera min ångest. Så.
Exakt.
Men hur skulle du säga att du mår idag?
Idag så, det där är en svår fråga. För att jag mår jättebra ena veckan. Ena veckan så mår jag jättedåligt. Så att det är upp och ner.
Som livet med är. Men vad har du för diagnoser?
Autism, social fobi och nu ska jag en utredning för ADHD.
Och visst var det så att du ändå, din autismdiagnos fick du ganska nyligen?
Jag fick den när jag var 12-13.
Så man visste att du hade autism när du ändå var på SIS och låste in dig?
Ja.
Det är ju med helt.
Faktiskt, för att då var det så här, okej, jag har jättesvårt för sånt här.
Ja.
Och skolan har inte funkat, för att det är ungdomar och sånt. Och så sätter de mig på SIS. Okej, tack.
Och så bara, sociala fobi blir kanske inte heller jättemycket bättre om man är inlåst och inte träffar. Alltså,
verkligen inte.
Nej, men det är så, bara icke anpassat till någon form av psykisk ohälsa att vara på SIS. Alltså,
har du känt att det är liksom sviken av samhället?
Ja. Alltså jag är så här, jag får ju lite panik. Alltså om jag mår dåligt så vet jag att det finns ingen hjälp att få. Jag vet att jag måste ta tag i det här själv. För att det finns ingen hjälp att få av samhället. Det är jag som måste lösa det här.
Ja, jag fattar att det är så det känns.
Ja.
Men hur ser du liksom på framtiden?
Jag vet inte, jag tar en dag i taget. Och det löser sig.
Sund inställning.
Ja, men det är så min nya grej. Det löser sig, vad fan.
Gud, alltså jag tycker du är så jävla stark att du liksom berättar om det här och allt du har varit igenom. Alltså det är, jag blir liksom så inspirerad och berörd av att liksom höra hela din historia.
Ja, men då är det ju också väldigt viktigt att prata om SIS, just för att man vet inte om att, man vet inte om den institutionen, tror jag.
Verkligen.
Som gemene man.
Men jag känner mig att hela liksom samhället har ett ansvar, dels för alla som har suttit på SIS, men också gör det nu, är att så här, vi tror på er. Er berättelse är det viktiga. Liksom.
Precis.
Det är också någonting att man ska ju våga berätta när man mår dåligt. Man ska våga berätta när man tar droger. Men man kommer inte våga berätta för att man kommer hamna på sist då.
Mm.
Så att då håller man käften istället. Mm. För att man vet att man vill inte hamna där. Då vågar man inte be om hjälp.
Nej, precis.
Och så kan det fan inte vara.
Nej, ja, verkligen inte.
Men vad inspirerar dig? Alltså jag tänker till att också prata om det. Vad känner du att så här, jag vill göra det här för att...
För att när jag hör att folk säger att jag har hjälpt dem. När folk säger om du har fått mig att våga göra det här, du har fått mig att våga berätta, bla bla.
Mm.
Det är det som får mig att, för att okej, skit i mitt liv, men om jag kan hjälpa någon annan så mår jag bra av det.
Mm. Vad fann du liksom inspirationen när du själv var på SIS? Alltså, vad fick dig att fortsätta orka kämpa?
Alltså jag ville ju inte leva, men sen så kunde jag inte ta mitt liv för att man hade ju ständig tillsyn och folk kollade på en hela tiden. Så att jag hade med panik, jag ville inte vara där. Jag orkade inte kämpa.
Mm.
Men man var ju tvungen för att man kunde inte försvinna därifrån. Men min mamma. Mm. Alltså utan mamma. Alltså jag, mamma verkligen. Mm. Utan henne så hade jag inte klarat det.
Mm.
Det är så fint när ni har gjort videos tillsammans.
Ja, de är så fina.
Ja, hon förstår verkligen mig som ingen annan kan göra.
Ja, såklart.
Och hon, men gud vad hon har kämpat också i det här.
Ja.
Verkligen, det har varit minst lika jobbigt för
hon
henne,
får komma hit också.
Ja, exakt.
Det är just det att folk tror att det är jobbigast för den som är i det, men det är minst lika jobbigt för de som är runt omkring.
Absolut,
också.
Verkligen. Ja, tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, det var jättekul att vara här.
Tack. Ja, så viktigt. Alltså det här med liksom hela alltså cishemsvärlden, den världen är ju så, jag fattar ju på ett sätt att den är så sluten. Den är liksom stängd bakom lås och bom av olika anledningar, men att man vet så lite om det här. Alltså innan vi startade Ångestpodden hade jag aldrig ens hört talas om cishem. Alltså jag hade ingen aning om vad det var. Och jag känner ju fortfarande att det är svår terräng.
Ja, det är
att
det.
Liksom befinna mig i. Jag vet inte riktigt vad man ens ska ställa för frågor, för man förstår inte riktigt att det här sker.
Nej,
alltså att så många ungdomar är inlåsta för att de mår psykiskt dåligt.
Och därför blir ju Johannas berättelse så otroligt viktig. Den blir ju någonting mer än att dela med sig av att man mår dåligt.
Mm.
Inte för att det är liksom litet, det är stort nog.
Ja, ja.
Men att hon också kan dela berättelsen om hur det är att liksom bo på ett sissen bakom låsta dörrar när man mår så fruktansvärt dåligt.
Mm.
Och bara som liksom lekman, som man själv är, så kan jag inte för mitt liv förstå hur den miljön ska göra någon frisk.
Nej, men som Johanna själv sa, det var liksom så hon blev introducerad till droger för att liksom... Ja, men det är så tugget går.
På alla, alltså både, och då pratar vi både liksom de här siss... låsta liksom cis-boendena och HVB-hemmen.
Ja. Sen är det också, det poängterade Johanna med, men jag vill ändå bara säga det igen, att det krävs ju väldigt mycket för att du ska hamna på cis. Alltså,
ja.
Bara för att du kanske känner att du mår väldigt, väldigt dåligt psykiskt, så ska ju du inte vara rädd för att söka hjälp för att du är rädd att du ska hamna på cis. För så kommer det inte vara. Alltså, det krävs väldigt mycket.
Precis. Tusen tack Johanna för att du ville gästa Ångestpodden, äntligen.
Fantastiskt, och vill ni veta mer om Johannas erfarenheter så finns ju typ allt på hennes YouTube-kanal.
Ja.
Det var allt för den här veckan.
Det var allt för idag. Ni har lyssnat på Ångestpodden, jag heter Ida Högerstrand och jag har pratat med Sofie Hallberg.
Yes, på Instagram heter vi Ångestpodden.
Ja, in och följ.
Hej då.
Hej då.